Det är rätt, Guds frid. Jag är lite kluven här när jag står här. Jag undrar vad jag ska egentligen dela med er här idag. Om jag fortsätter med det här Jesu återkomst eller eskatologi, det skulle vara det som skulle vara i sin ordning. Men sen tänkte jag, det är så lite folk, tänk om jag talar nu om det, att han kommer snart och vissa hör inte det och de kommer inte med då. Och så tänkte jag, om jag skulle ta något och repetera från lägret, då tänker jag att det är så många som har varit på lägret. Nu ska jag testa lite. Någon skulle säga, men stå jag bara predika, vad ska du fråga sånt? Men vad skulle ni vilja höra idag? Oj, oj, oj. Vilken predikant. Vad skulle klia era öron idag? Jaha. Mellan, jag tänkte säga, om jag Jesu återkomst eller gästvänlighet. Det var inte många. Okej, okay. Nej men. Jag går då vidare med eskatologi. Så. Gästvänlighet får ni läsa om i Aftonbladet. De har säkert det på hjärtat. Men i ärlighetens namn, det var första gången faktiskt jag talade i mitt liv om detta nu på lägret. Och jag tror det är ett väldigt viktigt ämne. Men jag tror att Jonas har lovat att sätta det på församlingens webbsida om gästvänlighet, eller hur? Så det kommer, så jag vågar säga att ta och lyssna på det. Okej, jag tar eskatologi nu vidare. Det blir en av dem, antingen två eller tre predikningar, sen har jag gått igenom det där. Trots att det där är inte bara att säga vi har gått igenom det, det behöver man säkert tugga på väldigt mycket. Okej, låt mig säga något nu. Så här, egentligen skulle jag vilja ta tavla som Anders och Len brukar ha ibland, men jag hittar den inte. Och den är inte där. Va? Men det går inte, det finns inget papper på den. Men det är inte whiteboard. Men det där är för papper, eller hur? Nej, det är det.
Om det finns några pennor.
Ja, vi får se. Jag tänkte bara. Oops, det är inte.
Kanske ja. Kan hitta någon pen.
Och då behöver jag kanske en annan mikrofon. Det finns inte, va? Bara ligger. Ja, du menar det här. Inte den där som man hänger på. Okej. Okay. Nej, men vi. Jag pallar inte för sånt här. Men jag, nu tänker jag mest på er. Om det här skulle hjälpa någonting. Låt mig få säga så här då. När man talar, när man läser Guds ord, när man läser Bibeln om de sista tiderna. Tack Malin. Hör ni? Hörs det? Hörs det? Nu så. Tack. Så skulle man kunna säga så här, att det finns några texter, jag vill inte säga ens böcker, men några texter i några böcker som talar om samma sak, kanske lite olika vinklar. Men det är i de texterna som man hittar mest beskrivning om det sista skeendet på jorden innan Jesus kommer. Va? Och då skulle jag vilja säga så här, att den finns. Hej Astrid! Att det finns i Gamla testamentet, om jag skulle fråga er vilken bok talar om sista tider, då vet ni allihopa vilken bok talar om det, eller hur? Daniels boken. Ja. Sen finns mycket i Saltaren, sen finns i andra böcker lite korta texter. Men om man säger så här, Daniel, Matteus 24, andra Thessalonike brevet, det andra kapitlet. Och sen självklart så är det självklart Uppenbarelseboken som är den absolut kanske viktigaste bok om den sista tiden. Och den kommer jag ta nästa gång när jag talar om det troligtvis. Så idag tänker jag gå igenom Matteus 24. Och jag understryker ännu en gång att jag går inte in i detaljer. Vill inte spekulera om detaljerna, utan min tanke är att ge de här övergripande tankar för att bara se ett perspektiv. Okej, okay. Så i Matteus 24 så står det skrivet så här. Hela kapitlet egentligen skulle behöva läsas, men jag kommer inte läsa varje vers. Det står skrivet så här att när de var där, Jesus och lärjungarna, och lämnade templet, då kom hans lärjungar och frågar honom så här. De visade först på tempelbyggnaden, och då säger han att det kommer inte sten på sten att lämnas kvar. När Jesus satt på... Astrid, nu får du lyssna på mig, Astrid, okej? Okay? Vill du det? Bra. Okej. Okay. Det står skrivet så här i vers 3. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske? Och nu kommer det här bra fråga som har två moment. Vad blir tecken på din återkomst och den här tidens, eller den här tidsålderns slut? Okej, okay. Första saken som jag vill att vi ska tänka på. Jesu återkomst. Jag skrev kanske lite förkortning. Och tidsålderns slut, denna tidsålderns slut, är en och samma sak. Okej? Okay. Jag skulle vilja kalla det för historiens avslutning. Så, när lärjungarna frågar, när kommer du tillbaka, i samma frågan så säger de, och när då slutar tiden, när slutar historien? Så låt oss tänka på det här. Jesu återkomst till jorden är det absoluta slutet på historien. Då går vi vidare här och läser vidare. Då börjar han förklara för dem i verserna 4-8. Jesus svarade till dem: se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådan måste hända, och lyssna nu, men det är ännu inte slutet. Och nästa vers är också viktig. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Och lyssna nu på det här. Först sa han, det är ännu inte slut, och sen fortsätter han och säger, men all detta är bara början. Så det är inte bara det inte är slut, utan det är bara början på vad? Då säger han på födslovåndorna. Okej, okay. Verserna 4, vi är i Matteus 24 då, Matteus 24. Verserna 4-8 nämner att det är inte slut på vad? På tidsålderns tider, så att säga, på historien. Och inte bara det inte är slut, utan det är början på något. Okej, låt mig kommentera bara kort lite grann här. Jag säger ännu en gång, jag går inte i detaljer och spekulationer. Det är väldigt många, det är väldigt mycket undervisning som vi hör idag om Jesu återkomst, som faktiskt alltid nämner yttre omständigheter som anledning att tro på att han är nära. Titta vad som sker i världen, säger folk. Titta. Krig. Titta på jordbävningar. Aldrig i historien har varit så mycket jordbävningar. Aldrig har varit så mycket sjukdom. Aldrig har varit så mycket pest. Aldrig har det varit så mycket det ena och det andra. Och egentligen är det inte sant, för det har funnits jordbävningar i historien som var 10 gånger värre än vad vi har upplevt idag. Och det har varit pest och allt möjligt. Men okej, rent kvantitativt eller kvantitativsmässigt eller mängder, ja, det kanske är flera idag än tidigare, eller att vi helt enkelt hör om era. Men jag vill bara att ni ska tänka på en sak nu. Det är intressant. Jesus nämner alla dessa yttre händelser och så säger han, se till att ingen lurar er. Och då skulle jag våga säga så här, att de som ser på yttre omständigheter och tar dem som huvudfaktorer för att definiera Jesu återkomst, de är många gånger falska profeter. Det här är otroligt starkt ord vad jag har sagt. Nu när jag ser falska profeter, då menar jag inte att de ljuger. Men det står faktiskt skrivet att Jesus säger, se till att ingen lurar er. Och hur luras man då lättast? Jo, genom att titta på omständigheter. Därför att när man ser på mänsklighetens historia, då ser man att omständigheterna repeterar sig i historien. Jag menar, om vi levde, om det här var nu när jag talar här, om det var året 1940 eller 41 och andra världskriget bröt ut, vad skulle vi tro, vi som sitter här? Kära någon, nu är det slut. Hitler, antikrist, 100%, allt passar på honom. Titta vad som sker, och så vidare och så vidare. Så Jesus varnar oss för att inte präglas i vårt tänkande angående hans återkomst alldeles för mycket av yttre omständigheter. Han säger till och med det här, när ni ser all detta sker, och detta då kommer att ske väldigt intensivt i vissa tider, det ökar hela tiden, intensiteten av de yttre tecken ökar självklart hela tiden genom historien. Men han säger, lyssna, när ni ser all detta, det är inte slut. Och inte bara det inte är slut, utan det är början på något. Och då definierar han och säger vad det är början på. Han säger, det är bara början på födslovåndorna. Okej, låt oss nu tänka på det här. På ordet födslovåndorna. Jag ska inte skriva, men vad är det, när födslovåndorna kommer, vad är det som sker efteråt? Barnet föds god tid. Är barnet något dåligt? Nej. Jag hade barnvälsignelse igår med en familj här i Kungsängen som brukar inte gå till kyrka, men de ville välsigna sitt barn. Och hon som är mamma till barnet har jag träffat för 20 år sedan när hon var teenager eller något, tonåring, och nu ville de välsigna sitt barn. Det där lilla, vad var det han heter nu? Manfred. Manfred föddes när han var 1 kilo. Det är en av de mindre barn i Sverige. De var tvungna att öppna mamma i 6:e månad eller 6,5 månaders graviditet. Och Manfred, jag hörde igår från hans pappa då och mamma att de har behövt väcka honom till liv att andas 12 gånger, tror jag. Så det var väldigt kamp. Men barnet föddes. Och det var födslovåndorna var något. Jag frågade, hur upplevde ni det? De sa, vi vill inte ens prata om det. Men livet vann, halleluja, eller hur? Och det är underbart. Så när Jesus säger, det är bara början på födslovåndor, då måste vi tro att det är något gott som ska födas. Okej. Okay. Så, vänner. En tid av födslovåndor, massa saker i omständigheter. Men det Jesus säger, det är inte slut. Det är inte ännu tecken på slutet, utan det är tecken på att något bra ska ske. Och då skriver han, eller beskriver i vidare verserna från 9 till 13. Han beskriver det andliga skeendet i den tiden när födslovåndorna pågår. Då ser man så här, då ser han så här. Man ska utlämna er åt lidande och döda er. Oj, oj, oj. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Luktar något i luften i vår tid av detta? Vad görs det i Afrika och i Mellanöstern med kristna? De dödas skoningslöst. Och man börjar hata kristna lite överallt för Jesu namns skull. Och så säger han också, många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalna hos de flesta. Men den som kommer håller ut i slut ska bli frälst. Okej, okay. Så här beskriver Jesus atmosfären av den tiden. Och väldigt mycket av det som han beskriver här. Ursäkta mig, vi behöver inte överdriva med tolkningen. Men det är uppenbart att väldigt mycket av detta sker i vår tid. Kallnar kärleken? Kära vän. Laglösheten ökar någonsin så kopiöst. Okej, lyssna vad han säger nästa vers. Vers 15. Jag skriver bara vers 15. Den är otroligt viktig. Och då säger han så här. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Okej, vänner. Efter den här inledningen så kommer evangeliet om riket att predikas i hela världen. Ja, är det 14? Inte 15. 14, förlåt. Ja, tack. Några lyssnar. Okej, okay. Så när man läser där att evangeliet ska predikas i hela världen, då betyder inte det att en del att evangeliet ska översättas till alla språk, så att man säger nu har hela världen fått evangeliet, aldrig i livet. Det betyder att evangeliet ska predikas i hela världen till alla folk och stammar, till alla nationer. Och det ska predikas med kraft och överbevisning så starkt att Guds rike kommer att vara på jorden under en tid. Det är det det betyder. Då säger Jesus, efter detta ska slutet komma. Okej, okay. Så. Det här när vi hör detta, ni som har varit här under hela den undervisningsserien, kommer ni ihåg att vi har sagt att 6 dagar arbetsdagar som Gud har gett till världen, 7:e dagen är vad? Vilodagen, sabbaten innan den eviga sabbaten. Vad har vi också sagt att den där 7:e dagen är uppfyllelse av vilken högtid? Är någon annan som kan säga det? Inte min fru. Uppfyllelse av lövhid och högtiden. Jag vill bara påminna, gå tillbaka och lyssna på predikan om ni vill. Lövhid och högtiden är en högtid av global försoning för mänskligheten. Nu är det självklart att det är väldigt svårt för oss. När vi tänker på vad Putin och Trump eller Amerika och Ryssland gör och vad som pågår i världen. Och så, vem av oss tror att det kommer en fred på jorden när man ser vad som sker? Och det är just det här. Det som sker i det synliga, även när det är resultat av det andliga, det är inte det som är styrande faktor. Det som är styrande faktor, det är Guds plan, Guds ord och inget annat. Nu vet jag att någon säger till mig, eller tänker så, ja men du är så övertygad om din sak, det finns många andra som är övertygade om annan sak. Absolut, det är därför jag vill bara att vi ska titta på det och sen får man se till sist vad som är rätt och vad som är fel. Jag påstår inte att jag förstår allt i alla detaljer, men jag tycker att vissa saker är solklara. Okej, okay. Så Jesus säger att det här ska predikas till hela världen. Jag kommer att visa er senare från lite andra böcker också. Det finns ett mönster i alla profetiska texter om sista tiden. Det måste vara likadant, annars är det kaos. Efter att det har predikats för hela världen, efter att tusenårsrike har varit på jorden, tusenår av fred på jorden, kära någon, vila, sabbat, mänskligheten kommer att vila från sina egna gärningar. Då säger Jesus, därefter kommer slutet. Okej, låt oss titta nu på hur kommer detta slut som Jesus talar om. Och när han säger att därefter kommer slutet, så sa vi redan att i vers 3 är slutet och hans återkomst en och samma sak. Okej, det är inte jag som filosoferar här, det står skrivet så. Okej, så nu ska vi titta liksom, hur kommer slutet då? Och då beskriver han så här, vers 15. När ni ser förödelsens styggelse. Okej, det här är ett uttryck som drar oss till vilken bok i Bibeln? Daniels boken. Daniels boken talar om det här förödelsens styggelse. Och jag skulle kunna gå till Daniels boken och läsa det. Men i kapitel 11, där det står i kapitel 7 först. Okej, låt mig få bara... Så att ni ser det, jag ska läsa det, Daniel 7. Och så är det skrivet i vers, ska jag se, eller om det är i 11 som jag ändå skrev här, ja det är 11. Det står skrivet så här i kapitel 11. Och jag läser bara den versen, man skulle behöva läsa hela kapitel nästan. Det står skrivet, herrar från honom ska komma och de ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Okej, det här är viktigt nu. Därför att det här som sker nu efter det här stora väckelse skulle vi kalla det, när hela världen, och låt mig få läsa då från Guds ord mera så att vi ser att det här är inte bara någon vacker önskan att evangeliet ska predikas till hela världen innan slutet kommer och det ska vara en period på jorden då människor kommer verkligen att tjäna Gud. Låt oss läsa i Saltaren. Och jag tar bara några verser. Man skulle kunna läsa massor av dem. Saltaren 22 och vers 28. Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren. Folkens alla släkter ska tillbe inför dig. För riket är Herrens och han råder över folken. Okej. Här påstår David profetiskt att det finns en period i historien när alla folk ska betänka och vända tillbaka till Herren och tjäna honom. Alla folk ska tjäna Gud. Okej, så det finns en period när hela jorden som Jesaja säger är full av Herrens härlighet. Och när folken betänker sig och vänder tillbaka till Herren. Evangeliet predikas för hela världen. Evangeliet om riket och Guds rike är en verklighet på jorden. Jag har redan sagt tidigare på vilket sätt jag tror det kommer att ske. Det kommer att ske genom att Gud tillåter elände på jorden som en karmeldom. Över världen, över församlingen, över Israel, över hela världen. Som betyder att Gud ställer först och främst församlingen, hedna församlingen, till svar och säger, är jag Gud så följ mig. Som Elias sa till Israels folk. Det andra är att genom hedna församlingen kommer Israel att få samma utmaning. Är eran Gud bland oss hedningar och vi har fått evangeliet därför att ni förkastade Messias. Och i Romarbrevet står det skrivet att ni ska på grund av oss komma tillbaka till honom. Titta då på Messias i oss eller på Gud i oss i hedna församlingen. Se att det är en Gud. Kom så förenas vi. Och när hedna församlingen och Israel förenas, då är det en sån makt utgjuten över jorden. Att fienden, djävulen, trycks bort från jorden för tusen år och Guds rike regerar. Är det något ologiskt i det här? Det är väldigt fort, jag vet. Det är det som är problemet. Med det. Okej. Okay. Jag pratade för två söndagar sedan om Karmeldomen. Vad är Karmeldomen? Karmeldomen är en process eller en händelse när avfälligheten bland Guds folk är så djup och så stark att Gud måste konfrontera sitt folk och säga: om Baal är Gud, följ Baal. Om jag är Gud, följ mig. Okej, okay. Titta på hedna kristna och församlingen bland hedna kristna. Var är vi på väg? Vi är på väg som mot sån djup avfällighet att det är skrämmande. Jag talar om den officiella kristenheten. Inte om varje person och inte om varje församling och inte varje gren av kristendom. Men om det officiella. Och det är så djup avfällighet att Jesus snart betyder ingenting. Jesus snart kommer att vara i det officiella kristendom bara en störande faktor. Kan man flytta på Jesus så kan man introducera vad som helst i denna mänsklighet. Därför att om han är inte vägen, sanningen och livet, då kan vi välja vilken väg vi vill. Men om han är det, då kan man inte gå en annan väg. Så när hedna församlingen måste välja en annan väg då än vi går idag och bekänna oss till honom, då kommer Israels folk att se Guds ärlighet i oss. När hedningarnas fullhet kommer till sin stånd, och det är inte fullt antal utan det är kvalitet. När vi som är här nu älskar varandra till den milda grad så att när vi går härifrån så det bara ändras allt vart vi går. Vi förvandlar torra dalar i glädjekällor och så som det står i Saltare. Då när denna församling och Israel förenas, upprättade båda två, det blir en sån maktfaktor i världen att djävulen har ingen chans att realisera sina planer som han har tänkt. Utan han trycks ut från världen på 1000 år. Halleluja, vad underbart. Vilken scenario, god tid. Men det är underbart. Ärligt sagt, det är underbart. Okej, så går vi vidare. Då säger Jesus, när detta har skett, att evangeliet har predikats, alla folk vänder tillbaka till Gud. Låt mig få bara nämna två texter till. I Mika, profeten Mika, kapitel 4, 1-4, så säger profeten Mika så här: kom och skåda Herrens mäktiga gärningar och vad han gör på jorden. Vapen smids till plogar, svärd till något annat. Han beskriver det här perioden på jorden. Mika, profeten Mika, kapitel 4 och verserna 1-4. Det som är intressant och som jag aldrig sett i hela mitt liv, det är en annan text. Nu har detta skett, om vi säger så. Nu säger Jesus, därefter kommer slutet. Och lyssna nu på Joel, profeten Joel, vad han skriver. Han skriver så här: ropa ut det bland hedna folken, kapitel 3, vers 9. Ropa ut det bland hedna folken, kalla till helig strid. Väck upp hjältarna. Låt alla krigsmän komma och rycka fram. Lyssna nu vad Joel säger. Smid era plogbilar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Oj, vad är det här nu? Mika säger, smid era spjut och till era vad heter det, vapen till plog. Eller hur? Nu är Joel och säger, hallå, men nu är den tid. Den här tiden är förbi. 1000 år har kommit till sitt slut. Nu ska världen igen göra av plogbilar, vapen och så vidare för att sista striden kommer. Så Gud använder precis samma språk, samma mönster för att vi ska förstå det. Så, okay. Och nu kommer det till, vi kommer efter det som Jesus säger, därefter ska slutet komma. Låt oss titta mer vad Jesus säger då i Matteus 24 om vi går tillbaka. Han säger så här: förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om. Och då beskriver han hur det kommer att vara. Men i vers 21
så kommer han och ser vidare någonting. För då ska det bli en stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu och inte heller skall komma. Okej, vers 21, Matteus. Jag skriver lite ner här, därför att ni ska se varför. Då talar han om en nöd som kommer att ske, som aldrig har skett tidigare och aldrig mer kommer att ske. Så det här är sista nöden, eller som Bibeln kallar på andra ställen, det stora vedermödan. Det är det som Daniel också talar om, den där en tid och två tider och en kort tid. Eller som Uppenbarelseboken kallar för 3,5 år eller 42 månader. Låt mig bara understryka, det finns ingenstans i Bibeln där det står skrivet att det ska bli 7 år av någon vedermöda. Det står bara 3,5 år. Men hur kommer man hit? Vad är det som orsakar att man kommer hit? Efter det här riket, efter 1000 år. Jo, det som sker när Jesus säger att efter det här kommer slutet, så måste vi tänka på ett annat uttryck som är otroligt viktigt och som kallas för det stora avfallet. Som Bibeln talar om. Okej, låt mig få, jag hoppas innerligt att ni hänger med i det här. Jag vet att det är lite snabbt och lite, men bara ni hör de här övergripande tankar. Låt oss läsa i andra Thessalonikerbrevet 2 och vi läser från vers 1. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Vänner, det är otroligt viktigt. Redan i första församlingen, bara efter 30, 40, 50 år efter att Jesus har gått till himmelen, så har de redan pratat om att Jesus är på väg tillbaka. Men Paulus skriver, lyssna. Låt er inte skrämmas och lyssna nu vad han skriver. Det här är väldigt viktigt. Låt ingen bedra er, vers 3, på något sätt. Och lyssna nu på varje ord och jag behöver inte tolka, bara vi hör. Först innan vad? Först innan han kommer tillbaka. Okej? Först måste något annat inträffa. Och det står skrivet så här. Först måste avfallet komma. Jag stannar här innan jag går vidare. Avfallet, vad är avfallet då? Om Guds rike var här under 1000 år på jorden och alla folk tjänade Gud, då måste det avfallet vara att folken igen efter 1000 år av Guds bevis att han finns, att det finns fred på jorden när man lyder honom och hans ord. Efter all detta kommer folket ännu en gång att avfalla. Det stora avfallet. Det är illa nog när en biskop inte tror på Jesu födelse som är syndfri. Men det är inte stora avfallet. Inte stora avfallet heller när man förklarar liksom perversa saker som strider med Bibeln. Det är stora avfall. Men det stora avfallet är när nationerna, världens nationer, vänder ryggen till Gud igen. Efter 1000 år av vittnesbörd och predikande till evangeliet. Och att, att Guds rike råder på jorden. Det är det som är stora avfallet. Det är sannoliken stort. Kära någon, om 3 medlemmar från Skogaskyrkan skulle gå imorgon ut och säga vi vill inte vara med i Skogaskyrkan. Det är inte stora avfallet, det är stort. Men när 97 skulle gå av 100, då är det stort avfall. Eller hur? Kära någon. Okej, så det stora avfallet är När folken, nationer efter löftet och högtiden vänder Gud ryggen. Nu skjuter jag bara in en vers, för det tar jag nästa gång när vi ska tala om uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 20, vers 3 står det skrivet så här. Och när djävulen har varit bunden i 1000 år så ska han släppas fri för en kort tid. För att ännu en gång förleda folken. Är ni med nu? Solklart, vänner. Ännu en gång ska han släppas fri för att förleda folken. Och det är det här som jag brukar säga så här. Missuppfatta mig rätt nu. När Jesus var på jorden, det var det absolut största manifestation av Guds verklighet. Gud var verklig. Gud vandrade på jorden. Men det finns ett vittnesbörd som är större än denna. Eller än detta. Och det säger han själv till sina lärjungar. Han säger, ni kommer att göra gärningar som jag har gjort. Och ännu större gärningar kommer ni att göra. Nu låt mig få bara säga så här. Ingen av oss kan göra kvalitativt större gärningar än Jesus gjorde. Kan man göra något större än att väcka odöda? Nej. Kan man göra något större än att säga till havet stilla och det stillas? Nej. Kan man göra något större än att mata 5000 människor flera gånger? Kan man göra något större än bota alla sjuka som kommer till dig? Nej. Hur ska vi göra större gärningar? Och då menade han inte individuellt, som jag förstår. Han menade vi som hans folk. Och vi som hans folk sannoliken kommer att göra större gärning. Därför att Jesus var begränsad till Israel medan församlingen kommer att påverka hela världen. Va?
Han hade inte internet.
Nej, han hade inte internet. Okej, hör mig vänner. Då, när det här vittnesbördet om 1000 år fred på jorden pågår. Vem kan tvivla att Gud finns? Djävulen är bunden. Vad är det som kommer att förorsaka det stora avfallet efter 1000 år? Och då låt mig få bara läsa lite mer om det här stora avfallet. Det står också i Daniels boken om det. Och i, det har vi också läst här i andra Thessalonikerbrevet 2 och vers 3. Först måste avfallet komma. Varför kommer mänskligheten att vända ryggen till Gud ännu en gång? I slutet av den sjunde dagen. Efter sån makalös bevis på att Gud finns, och när vi underordnade honom så är jorden precis som han tänkte när han skapade den i fred, och det är fred på jorden. Varför kommer avfallet att komma? Vad är det som kommer att förorsaka avfallet? Och om jag ställer en fråga, hjälpfråga, vad är det som orsakade människans första fall? Vad? Orwell? Ormen, jag tänkte, Orwell, vänta, han kom 84. Ormen, men vad? Ormen ljög självklart. Men det var inte hon som var orsak till fallet. Olydnad. Okej. Okay. Olydnad var orsak till första fall. Med andra ord skulle jag våga säga, istället för ordet olydnad, för det var människans högmod att inte lyssna på Gud, utan lyssna på djävulen, välja vem hon ska lyssna på, som orsakade fallet. Vad tror ni kommer vara orsak till andra avfall? Samma sak. Efter 1000 år av paradiset på jorden kommer människan att säga, men det här har vi fixat, inte Gud. Den stunden människan tar ära åt sig, så öppnar hon igen dörren till helvetet och till djävulens återkomst. Då får djävulen 3,5 år på jorden. Och det är det här, lyssna nu, jag läser bara vad som står här. Det står skrivet så här. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa. Så efter 1000 år kommer den stora nöden som Jesus talar om, som kommer aldrig mer att ske. Och det är det som Bibeln kallar stora vedermödan. I denna tid av 3,5 år så kommer laglöshetens människa att bli en inkarnerad djävul som vi kallar antikrist. Och nu vet jag att man tänker, oj, oj, oj. Stojan, skjuter du antikrists uppträdande 1000 år framåt? Men titta, skippet är färdigt redan. Vem bryr sig om skippet? Jag bara läser vad som står skrivet här. Skippet kommer säkert att orsaka massa elände. Och mycket annat kommer att orsaka massa elände. Men här står det skrivet att först måste avfallet komma för att laglöshetens människor ska komma och för att därefter Kristus kan komma tillbaka. Kära Gud. Okej, jag bara läser vidare. Så. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. Fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud. Läs i Daniel 11, 31-32, samma sak. Och sätter sig i Guds tempel. Och låt mig få bara säga nu en sak här också. Jag tror inte att det här templet är någon liten byggnad i Jerusalem. Jag tror att Guds tempel är mänsklighetens hjärta. Gud har varit under 1000 år konung på mänsklighetens hjärta. I avfallet kommer trons byte att ske. Mänsklighetens hjärta är Guds tron och tempel. Vi är tempel. Nu, Herre, du vet allt. Så jag är ansvarig först och främst inför dig för varenda ord jag säger. Låt mig få säga en sak. Snacket om det tredje templet i Jerusalem är inget annat än falska profeternas agenda. Gud behöver inga tempel mer. Om han behövde en tempel så skulle han sagt att han skulle bygga upp ett tempel till. Men Bibeln säger att det är vi som är hans tempel och hela hans skapelse är hans tempel. Att bygga ett hus och säga att det är uppfyllelse av profetian är falsk profetia. Oj, vad jag kommer att stå inför Gud och svara för många ord som jag säger nu. Okej, låt mig få gå vidare då. Och då ser han så här, står i Guds tempel och ser sig vara Gud. Vem kommer att säga sig vara Gud? Antikrist självklart. Okej, och lyssna nu vidare vad som står skrivet i vers 8. Och så ser han laglöshetens ande i vers 7. Vi är i andra Thessalonikerbrevet 2:7. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Och ja, det här är en av de svåraste verserna i Bibeln. För att jag har ännu inte hört någon som påstår det här. Någon säger det den helige ande. Någon säger att det är församlingen. Jag tror personligen att det är Jesus. Kan man röja bort honom? Fariserna sa, låt oss röja bort honom. Kan man röja bort Jesus så har man öppnat vägen för religiösa mångfaldighet. Tro på vad du vill, låt oss förena alla gudar och allt. Då finns ingen vägen mera. Då leder alla vägar till vart? Till Rom. Eller var de ska leda. Hör ni vad jag säger? Okej, och då står det skrivet vidare så här i vers 8. Sedan ska den laglöse träda fram när avfall kommer och allt. Och sedan ska den laglöse träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin munsande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Vänner, bör man vrida och vända på det? Det står skrivet tydligt och klart. Laglöshetens man, antikrist, kan inte komma på något annat sätt än efter 1000-årsriket när avfallet sker. För det han är laglöshetens man och han bygger på lögn och på synd och på avfall. När avfallet efter 1000 år blir så stort att mänsklighetens hjärta säger vi vill inte ha med Gud att göra efter 1000 år av fred. Då är mänsklighetens tempel, hjärtat, öppnat upp för lögnen totalt. Och då kommer han in. Och då står det skrivet att han ska i 3,5 år i den stora nöd som aldrig har skett tidigare och aldrig mer kommer att ske. Bibeln ser det. Jesus ser det. I slutet av denna period kommer Jesus och dödar honom med sin munshanda. Sen finns ingen historia mer. Okej, låt mig gå vidare till verserna 29 och 31 i Matteus 24. Då står det skrivet så här. I vers 29. Nu har han beskrivit Jesus där att aldrig tidigare skulle har varit en sån nöd och möda och kommer aldrig att ske. Och så beskriver han vad det kommer att innebära den tiden. Och så säger han i vers 29 och till och med 31. Strax efter de dagarnas nöd. Vilka de dagarnas nöd? De som han sa att de har aldrig skett tidigare, kommer aldrig att ske. Strax efter dessa de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter kommer att skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Syskon, jag vet inte om man behöver MVG i matematik eller i logik för att se det här. Först kommer en tid av elände på jorden. Jag tror personligen den första delen lever vi i nu. Den här tiden liknar jag vid det där som vi har sagt, Karmels dom, då Gud försöker i sin kärlek att få sin församling, Israel och världen att böja sina knä och inse att det är han Gud och att vi ska följa honom. Det kommer att resultera att alla folk följer honom. Därefter kommer avfallet igen som i sin tur resulterar i den värsta perioden på jorden någonsin av 3,5 år. Där Jesus själv säger, lyssna vad han säger om den tiden, jag ska läsa lite mer här. Han säger, då ska människosonens tecken synas på himmelen, jordens alla folk ska se honom och så vidare. Och då säger han på ett annat ställe också att det kommer att bli en sån tid att om fadern inte förkortade den tiden så skulle ingen människa bli frälst. Okej, låt mig få säga så här. Tusenårsrike, som jag förstår, är försmak för mänskligheten på himmelen och evigheten. Det som försmak. Det här stora nöden som är 3,5 år, det är försmak på helvetet. Här visar Gud världen hur världen kan se ut med honom som kung. Här ser världen hur världen ser ut med djävulen som kung. Men tack och lov, inte 1000 år, utan bara 3,5 år. Och sen säger Jesus, sen kommer slutet. Och i Joel 3:15, kom ihåg tredje kapitlet som vi läste, när de ska smida sina plogar till, jag läste det nu en gång, smid era plogbilar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Så det sker tvärtom. Nu börjar det strid och då ser han i kapitel 3, vers 15, Joel, solen och mörker, månen förmörkras och stjärnorna mister sitt sken. Det talar om samma sak, exakt. Okej, jag vill nu gå vidare och säga bara i andra Thessalonikerbrevet 2. Nej, det har jag läst, 2:8. Nu vill jag bara nämna någonting. Kapitel 24, Matteus, avslutar. Det är två saker som jag vill nämna och sen är det slut. Det är i vers 45 till vers 49. Så när Jesus talar om det här så säger han till sina lärjungar först följande. Han säger, vem är den trogne och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag ser er sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och ser till i sitt hjärta min herre dröjer och han börjar slå sina medtjänare, äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänaren så vidare kasta så. Okej, strax efter sitt tal om sista tiden så säger Jesus, akta er så att ni inte blir dåliga tjänare. Varför säger han det? Jo, jag tror det finns en enkel förklaring. Han ser detta därför att han ser något mer i kapitel 25. Och då fortsätter han. Det här hänger ihop, det är ett tal. Det är ett tal. Det är inte uppdelat på grund av kapitlet. Han säger så här i vers 25 om de här 10 jungfru. Och han säger i vers 5, när brudgummen dröjde blev alla dåsiga och somnade. Vad är det Jesus vill varna oss för, väcka oss till? Han säger så här, i och med att min återkomst dröjer och att jag kommer först i slutet av allt, så kommer vissa att säga, ja men där ser du, han kommer inte. Och det står skrivet i Petri brevet att folken runt omkring oss kommer att göra nära vår hopp och väntan på Jesus. De kommer att säga, men var är han? Ni ser gång på gång på gång att han kommer inte, var är han? Då säger Jesus att på grund av detta och på grund av feltolkningar av omständigheter så kommer många även bland Guds folk att tappa tro på Guds plan. Och då säger Jesus, saligen den tjänare som även att han ser allt runt omkring tror på vad jag säger och står på sin plats och tjänar mig. Brudgummen dröjde. Okej, en vers till och sen är jag slut. Och ni är slut också, eller hur? John, är du slut? Jag läser bara en vers till. Och det är kapitel 25, Matteus, och vers 19. Nu handlar det om att ägaren av vingården, eller ägaren av de här talanterna, gav 5 och 2 talang till dem. Och sa att de ska förvalta det. Vers 19. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. En lång tid därefter kom tjänarnas herre. Vem är han som är tjänarnas herre? Det är vår herre. En lång tid därefter. Några somnade. Några var inte på sin plats. En lång tid därefter kommer han. Och så är det slut. Och slut är räkenskap. Slutlig räkenskap. Okej, vänner. Kort sammanfattning. Först, och ni kommer se nästa gång när jag tar upp uppenbarelseboken, exakt samma fördelning. Exakt samma fördelning. Först kommer en ganska svår tid över jorden. Jag tror att vi är i den. Och den kommer att eskalera. Men Jesus säger, det är inte slut. Det är början på födselvåndor. Guds rike föds på jorden. Hur lång tid tar det? Fråga inte mig. 20-30 år, fråga judarna. De kan lite grann det där med shabbat och grejer. Jag hörde för många år sedan en rabbi säga att om 30-40 år kommer någonting väldigt märkligt att ske i världen. Jag kan tänka mig att det skulle vara ungefär så. Men det lämnar jag. Inga spekulationer om siffror och åren. I alla fall, det är det här principiellt. En svår tid som är födsel och vandor, föder Guds rike. I 1000 år följer folken och nationer Gud. Efter detta kommer avfallet på grund av människans högfärdighet igen. Detta resulterar i den nöden som kommer, som aldrig tidigare har skett och aldrig kommer att ske. Antikrist uppstår där. Det är djävulens herravälde under 3,5 år. I slutet av detta kommer Jesus, dödar honom med sin mons anda. Evigheten börjar, historien är avslutad. Och allt folk sa, oj, oj, oj. Det är det jag tror på. Det kommer Gud att uppenbara många, många detaljer framöver. Jag varken förhäver mig eller hävdar allt. Men de här linjerna är för mig så klara när jag läser Guds ord. Så det kan inte bli klarare för min del. Jag tror att det är 1000 år bokstavligen. Därför att vi har talat om det här. Ett år är 1000 år. En dag är som 1000 år och 1000 år som en dag. Om man tror på Bibelns skapelseberättelse om 7 dagar. Jag tror inte det är tillfällighet. Jag tror det är ett symboliskt språk. På att, och då ser så här. Jag ser inte att jorden är 7000 år gammal. Trots att jag har inga problem med det heller. Men det är inte det som är intressant. Det som är intressant för mig. Det är vad handlar den här boken om. Vad handlar denna bok om? Och jag tror att denna bok handlar om Guds 7 dagar. Annars kan ingen förklara varför Gud använder termer som på 3:e dagen, på 7:e dagen. Och det är väldigt viktiga termer. På 3:e dagen säger Hosea, efter 2 dagar ska han hela oss. Han talar om sitt folk Israel. På 3:e dagen ska vi leva inför honom. Efter 2 dagar efter korset så kommer Gud att hela Israel. På 3:e dagen ska deras omvändelse, säger Romarbrevet. Om deras fall blev oss till välsignelse, så säger Paulus. Vad ska inte deras upprättelse då, eller upptagandet bli om inte uppståndelse från de döda? Hela världen kommer att uppstå på grund av den andliga atmosfären. Från död till liv, leva 7:e dagen inför Guds ansikte. Och 7:e dagen är vilodagen. Världen kommer att vila sig från sina egna gärningar. Det är det här som är poängen, vänner. Hela den här boken handlar precis om den tanken. Denna bok har, kanske jag har inte räknat dem. Jag skulle våga säga inte mer än 10 tankar som är viktiga. Och alla dessa 10 tankar går från första till sista sidan av denna bok. Ser man dessa tankar så förstår man vad Gud gör och hur Gud gör. Och till och med kan förstå när han gör det som han gör. Varför kommer han till exempel med Karmeldomen just då när han kommer? Jo, därför att han vill rädda världen som är på väg till helvete med sin avfällighet. Gud griper in, sänder profetiska ord och profeter. De talar till folket, folket tror, omvänder sig och Gud räddar världen från kaos. Allt det som vi ser idag löper mot helvetets kaos. Men det är Gud som bestämmer och inte någon av dem som sitter där i de där lögnens salarna, höll jag på att säga. Det är Gud som har sin plan. De kan ha planer hur mycket de vill. Ja. Vad sa du? Jag hör inte. Jag har utvecklat det tidigare. Jag har talat om lövhyd och högtidens uppfyllelse och att det är samma som 1000-årsrike. Och där i vers 14 står det bara skrivet att evangeliet ska predikas för alla folk och hela världen. Va? Det står inget skrivet hur länge. Men när man ser hela liksom, fördelning som Jesus talar om så är det uppenbart att det där inte bara att det ska predikas 3 veckor, 3 år eller något sånt. Utan det, och då ser man den tanken i hela Guds ord med 7:e dagen, vila, uppfyllelse av löfte och högtiden. Det är där man ser det. Och att hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Och att hedna folken ska ta igen jude och säga vi går med dig därför att vi hör att Gud är med dig. Så det är hela kontexten som Guds ord säger och ger mening till den här korta versen som Jesus säger. Jesus ska bli kung under 1000-årsrike. Genom sin församling. Genom sin församling fysiskt. Det är det som är mening med församlingen. Mening med församlingen är vad Efeserbrevet säger. 3:10. Nu vill Gud genom församlingen manifestera sin mångfaldiga visdom. Jesus behöver inte vara fysiskt på jorden för att regera. Det är därför han har sagt, jag ska bygga upp min församling och helvetets portar kan inte vara den övermäktiga. Församlingen är Guds hemlighet, församlingen är Guds hjärtesak. Och innan församlingen, bestående av hedning och juden, regerar över jorden, så har Gud inte gjort något. Det är ingen konst att Jesus kommer i början av 1000-årsriket och städar allt. Men då skulle djävulen säga, du misslyckades med Adam. Du misslyckades med Israel. Du misslyckades med församlingen. Vad har du lyckats med? Han har bestämt att människan ska visas och bevisas och bekräftas av honom som kapabel att förvalta hela skapelse när hon är underordnad honom som kung. Det är det som är mening med oss. Amen. Okej. Vi kommer att tugga på det här, vänner. Vi kommer att tugga på det. Nästa gång blir det uppenbaras i boken. Jag kan lova en sak. Nu vill jag inte låta kaxig, men jag kan lova en sak. Jag har aldrig fattat mig på denna bok innan för 30 några år sedan. Jag hörde en undervisning och då öppnades mina ögon och se hur uppenbaras i boken är delad med kapitel 10. I två tidsperioder. Uppenbarelseboken är lika kronologisk som hela Bibeln. Det är ingen kaos. Och när vi ser vad kapitel 10 handlar om, då förstår vi väldigt mycket mer om vad som väntar oss. Okej, låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig, Herre, för att du har själv sagt redan till Daniel när han frågade om förklaring för drömmar och visioner, och du har sagt till honom, försegla det här för att det handlar om den yttersta tiden. Men kunskapen, insikten kommer att växa. Herre, du har sagt märkliga grejer där, men vi vet att du uppenbarar saker för dina profeter och dina tjänare när tiden är inne för den portionen av din uppenbarelse som vi behöver se och förstå just då när den ska gå i uppfyllelse. Herre, du visade inte Daniel tredje året i fångenskapet vad som kommer att ske i slutet av 70 år. Utan när slutet av 70 års fångenskap kom, då visade du Daniel, nu är det dags. Nu har den här perioden gått i uppfyllelse. Nu vill jag göra något nytt med mitt folk. Och jag ber med hela mitt hjärta, res i vårt land också. Inte bara de här panikprofeter som bara ropar att nu är det slut, nu är det slut. Utan res de som har uppenbarelse i ditt ord så att vi kan, Herre, höra din röst. Och att vi kan leva som om du kommer imorgon och ändå arbeta som det är miljoner år kvar. Herre, jag vill bara tacka dig för att du är ansvarig för ditt ord och du kommer att vaka över det. Och varenda jott kommer att uppfyllas av allt det som du har sagt. Tack att du är Herre över historien. Tack att du är Herre över din församling, över Israel, över hela denna värld. I Jesu namn. Amen. Amen.